Ja, detta är amerikanska nyhetsanalysers podd avsnitt 1220 och del 144 i serien om valet 2020. Och jag heter John Gustafsson och normalt sett brukar det vara Ronny som gör introna, men Ronny är fullt upptagen ikväll. Han är med i Aftonbladet, i SVT och en massa andra ställen, så han har helt enkelt inte tid. Men eftersom alla här föredrar mig mer än Ronny så spelar det egentligen ingen roll. Det är egentligen bara en förbättring. Ja, jag skämtar, jag vet inte, jag föredrar Ronny. Men sak samma, ni får nöja er. Så klockan är nu halv 10 på kvällen, och det betyder att den är halv 4 på östkusten i USA. Det är fortfarande 4 timmar kvar till vallokalerna stänger, men jag tänkte prata lite om vad som har hänt hittills den här valdagen. Vi kan ju börja med North Carolina, som är en av de delstaterna som kommer att avgöra det här valet. Det är en av vågmästardelstaterna, eller swing states som man säger på engelska. Och där kommer valresultatet att fördröjas. Kan vi nu konstatera, för att man kommer att ha vallokalerna öppna 45 minuter till mer än man hade tänkt, för att man hann inte öppna vallokalerna i tid nu i morse. Så då hade man ett krismöte och så bestämde man att man kommer stänga vallokalerna 45 minuter senare, klockan 7:15 istället för klockan 7:30 lokal tid. Och det är svårt att säga vilka det här kommer att gynna. Vi ska väl säga att det kan gynna republikanerna i och med att det är fler som hinner komma hem från jobbet och hinner rösta. Men de som inte hann det i morse för att vallokalerna inte var öppna. Men som sagt, det har funnits en viss entusiasm övertag bland demokraterna ändå nationellt. Så ja, det är svårt att säga om det här gynnar någon, men det verkar inte ha varit ett särskilt svårt beslut. Det har inte varit några stora protester mot det. Nej, men det är ett sunt beslut ändå. Har man sagt att det ska finnas 12 timmar, att då folk ska kunna rösta, så ska det ju finnas 12 timmar. Då måste man ju förlänga om det. Om man öppnar för sent. Sen kan man fundera på varför man då är tvungen att öppna för sent. Det är ju klantande, men så är det i alla fall. Sen en sak som cirkulerar på Twitter, det är någon skärmdump där en valarbetare i Pennsylvania säger sig ha kastat bort väldigt många Trump-röster. Och det här är såklart en skandal om det är så, men de officiella rapporterna säger också att det här är fake, helt enkelt. Den personen som hävdar att han har kastat bort Trump och sedan han är ingen valarbetare överhuvudtaget. Det är i alla fall, det är dementerat. Det här är något som måste utredas såklart, men det är inte så lätt heller för en enskild person att kasta bort en massa valsedlar. De är ganska, alltså vi måste tänka på det här. Det finns valobservatörer i alla vallokaler från båda partier. Det är ganska svårt att slarva bort valsedlar. Inte så att det inte kan hända, men det är svårt, ska man säga. Så på tal om Pennsylvania, Trumps kampanj verkar ha lite problem där, enligt tidiga rapporter som har läckt ut från kampanjen. Nu ska vi säga att det är alltid så här med anonyma rapporter, att man får ta det med mer än en nypa salt. Men just den här get out of vote-grejen som är så viktig, det här när kampanjerna på valdagen försöker få sina anhängare att gå ut och rösta. Det är en jätteviktig del i amerikansk politik, och där har Trumps kampanj lite problem nu i Pennsylvania. Man har svårt att få ut, man har problem administrativt med att få ut sina dörrknackarna som ska gå, alltså de ska gå dörr till dörr och påminna folk om att häng med nu, vi ska till vallokalerna och vi måste, liksom vallokalerna stänger snart, vi måste rösta och så vidare. Det är de som ska gå ut och knacka dörr, och de ska organisera så att det finns färdtjänst, håller jag på att säga, bussar och så vidare, sånt som tar folk till vallokalerna. De verkar, ja, det verkar vara lite grus i maskineriet där. Jag skulle säga att normalt sett, jag menar, det flyger alltid anonyma rykten och källor runt på valdagen, men det här är någonting som även republikanska kommentatorer och profiler på Twitter har diskuterat. Så jag tror att det finns en viss trovärdighet i det här. Vi ska också säga så att det råder en viss oenighet där det republikanska partiet i Pennsylvania spelar ner det här och säger att det är inga stora problem. Medan Trumps kampanj i Pennsylvania, det är alltså inte samma sak. Trump-kampanjen är officiellt sett skild från, själva partiapparaten, precis som Bidens kampanj är skild från den demokratiska partiapparaten. Trumps kampanjapparat i Pennsylvania säger att det är rätt stora problem, och republikanska liksom, partiavdelningen i Pennsylvania säger att problemen är inte så stora alls. Vi får se vem det är som har rätt där egentligen, men det kan också vara början på lite av ett blame game ifall Trump skulle förlora Pennsylvania, att det var ni som klantade till eller ni tog inte de här problemen på allvar och så vidare. Det, så brukar det bli, oavsett vem som förlorar så kommer det bland den förlorande sidan så kommer det kastas pajer, om jag säger så. Det kommer bli en haverirapport oavsett. För den sidan som förlorar så blir det en hel del reda ut här. Sen om vi ska gå till Florida. Det är förhållandevis rätt starka siffror för republikanerna där. Bland de som har röstat på valdagen, ska vi säga. Nu är det som sagt, förtidsrösten är ju frågetecknet här. Där är man ganska säker på att demokraterna har ett övertag. Vi vet inte exakt hur stort. Men det är förhållandevis starka siffror för republikanerna för bland de som röstar på valdagen. Och i synnerhet de som röstade tidigt på valdagen. Det här är en ganska viktig åtskillnad, för att jag menar, det här kan bero på alltså den enklaste förklaringen, om vi ska vara lite elaka. Republikanerna har mer stöd bland människor som har ett jobb. Och om man har ett jobb och går till, det här är en tisdag, det här är ingen helgdag. Om man har ett jobb att gå till, då måste man rösta på morgonen eller så måste man vänta tills det är kväll. Så då är det ganska logiskt att många republikaner som måste till jobbet klockan 8 eller klockan 9, de måste göra bort rösten ett då blir det starka siffror för republikanerna tidigt. Så de har sett nu under valdagen att demokraterna har knappat in och de har tagit över i en del distrikt. Och då kommer man också tänka sig att när arbetsdagen är slut så kanske det blir en boost för republikanerna, för de som då har jobbat under dagen men som inte hann rösta i morse, de kanske går och röstar då. Det stora frågetecken är de oberoende väljarna, som är ungefär 20% uppskattningsvis av befolkningen. Och det är väljare som inte identifierar sig med något enskilt parti som kan svänga lite hur som helst. Och där finns det, jag menar, de flesta mätningar tyder på att Biden har ett hyfsat stort övertag bland dem. Men det ska man också säga att det är mätningar där, jag menar, om du har en mätning med 1000 personer och 20% av dem är oberoende, så är det bara 200 personer. Det är inget särskilt stort urval. Så det är inte helt säkert och i och med fördröjningen i North Carolina, där ska vi påpeka, i och med fördröjningen i North Carolina så kommer Florida att vara den första vågmästardelstaten som börjar rapportera sina resultat. För North Carolina kommer ju inte att rapportera rösträkningen där innan alla vallokaler har stängt av logiska skäl. Och det här förresten med att republikanerna verkar rösta tidigt på dagen, det är något vi har sett i flera andra delstater också. Sen tänker jag bara avsluta med att påpeka att nu om cirka 20 minuter när jag säger det här så stänger vallokalerna i Puerto Rico. Och du kanske tänker att Puerto Rico är ingen delstat, så vad spelar det här för roll och vart ligger Puerto Rico förresten? Puerto Rico, för er som inte visste, det ligger en bit från Florida, en ö som och Puerto Rico får inte vara med i presidentvalet, såklart. Men Puerto Rico är med ändå i valet på sätt och vis, för att de folk omröstar om huruvida man vill bli en delstat. Det här har vi nämnt i tidigare poddavsnitt, men jag tycker det var värt att veta, för det här är ett av de tidigaste resultaten vi lär få under den här valkvällen. Så, och det är alltså klockan 10, klockan 22 svensk tid så stänger vallokalen i Puerto Rico. Skulle tro att det tar några timmar om det inte är några tekniska problem där med att räkna rösterna. Tror inte det har så mycket förtidsröstning där vad jag har förstått. Men det kommer i alla fall vara intressant, för det är Puerto Rico kandiderar alltså till att bli USAs 51:a delstat. Nu ska vi säga att det här är en rådgivande folkomröstning. Ett inträde till USA måste godkännas av representanthuset, av senaten och av Vita huset. Så det här det är inte ett slut på processen om man röstar ja, men det finns skäl att tro att man skulle respektera valresultatet. Demokraterna har sagt att om man vinner så kommer man definitivt att respektera valresultatet. Då blir Puerto Rico en delstat. Men republikanerna har varit lite fram och tillbaka. 2012 så stödde man officiellt att Puerto Rico skulle få bli en delstat om man ville det. Men sen har man, alltså Donald Trump har sagt det definitivt nej till det. Mitch McConnell har varit negativ. Däremot så har republikaner från Florida, framförallt Marco Rubio och Rick Scott, varit väldigt positiva till Puerto Rico och flera andra republikaner också. Så det finns stöd i båda partierna och det finns också en stor folklig majoritet i USA för att låta Puerto Rico bli en delstat om de vill det. Puerto Rico, om de skulle bli en delstat, skulle de bli USAs första spansktalande delstat. Och det skulle bli USAs fattigaste delstat, men långt från USAs minsta skulle vara ungefär 6 miljoner människor bor där i Puerto Rico. Så det finns 3 miljoner. Jag klantar till mig. Men det är i alla fall det är flera delstater i USA och närmast frågeteckningar kring Puerto Rico, det är ju deras ekonomi, politisk korruption som är ganska typisk Latinamerika. Men man kan också säga att Puerto Rico har inte varit en del av USA i över 100 år. Medborgarna där har redan amerikanskt medborgarskap. De bor flera hundratusen människor från Puerto Rico i andra delstater i USA, inte minst då i Florida. Så det finns goda argument för att tillåta Puerto Rico att bli en delstat om man vill det. Men vi måste först se vad folket där tycker. För att rösta om nej, då är saken avgjord. Man kan inte tvinga Puerto Rico till delstatsstatus. Så det är något vi har att se fram emot ganska snart och medan vi väntar på presidentvalsresultaten. Och som sagt, den första viktiga delstaten det är Florida, och där stänger vallokalerna klockan 02:00 och vi hörs lite senare. Tack så mycket.